Välkommen till Snabbbanan, en podcast om simning av Ola Strömberg, men med väldigt mycket mer intressanta gäster. Idag har vi besök av Louise Karlsson som har 20 stycken medaljer från internationella mästerskap, tagit världsrekord, vunnit VM-guld och massa annat. Välkommen!
Tack så mycket!
Den här podcasten handlar om simning, och om vi börjar direkt på det, när började du simma?
När jag var 4 år. Började jag simma. Jag har alltid tyckt om vatten, så att det blev en naturlig del för mig att börja, så att säga. Så att jag gjorde faktiskt min första mästerskap, ska jag inte säga, men klubbmästerskap då, 79. Då var jag 5 år och simmade 50 bröstsim. Jag kom 3 där. Så det var första medaljen.
Och bröstsim redan från starten alltså. Varför blev det bröstsim?
Jag vet inte riktigt. Alltså det blev bröstsim. Det var... Jag simmade faktiskt. Just då var det bröstsim, men sen har jag ända fram till sumsim och junior-SM simmat 100 av alla distanser med lyckad framgång på dem. Sen blev det mer specialiserat egentligen bröstsim när jag blev 15 kanske någonstans där. Så bröstsim och frisim och fjäril är det väl det som har varit det som har tävlat på internationell del då. Och sen blev det medley på slutet. Det var väl ett bra hopkok om man nu kan utöva alla tingsrätten.
Vad ser du att du gjorde annorlunda mot andra som simmade då, i och med att du blev så pass duktig?
Jag har ju alltid varit väldigt driven och målinriktad. Sen kan man väl också säga att jag hade egentligen inte förrän jag blev lite äldre haft några direkt motgångar. Jag hade inte så mycket skador när jag var yngre. Och jag började liksom i, om man säger, rätt ordning att vinna liksom KM och sen DM och ungdoms-SM då, junior-SM, vanligt SM. Så jag liksom tappade i sitt steg på något sätt, känns det som. Och liksom haft framgångarna i och med det. Så att jag har liksom inte haft någon dipp heller, och det kanske på något sätt har varit fördel för mig då, att jag inte behövt liksom kämpa så mycket med motgångar förrän jag kom upp liksom och kom i landslaget naturligtvis, när det kom lite andra delar med i bilden. Men jag tycker under hela min ungdomskarriär så att säga, så jag har tränat mycket, älskat vatten. Mina tränare fick hålla mig ifrån baruset bara, att du får bara simma 4 gånger i veckan när du är 8 år ungefär. Du får gärna komma ut och hoppa och leka om du vill. En väldigt stor kärlek till vatten. Och det är klart det är väldigt bra.
Ja, det hjälper om man är simmare. Hur mycket tränade du simning, om man tittar på när du började utvecklas till att bli internationell nivå? Hur mycket simning och hur mycket annan träning körde du då?
Ja, man kan väl säga att mitt största genombrott fick jag väl internationellt efter OS 92 egentligen. När jag flyttade till Kanada och bodde där under ett antal år. Och sparades och tränade med väldigt duktiga simmare som tävlade i Calgary Swim Club som heter då. Och då körde de ju mängdträning, väldigt mycket mängdträning. Det var ju 2 gånger om dagen, varannan dag som man säger, och simning. Och sen så hade vi alltid landträning både före och efter träningarna. Så det var ju enorma mängder totalt sett träning. Inte bara då simning, utan vi kanske körde då mellan 3 till 5 timmar simning om dagen. Men sen var det ytterligare då 3 timmar som vi gjorde andra saker per dag då. Så mycket träning blev det.
Och hur är det annorlunda mot hur man tränar i dagsläget?
Ja, men jag tycker väl att nu börjar man väl mer och mer se på de här individuella, hur du är skap liksom, som du är. Vad behöver du för träning och vad behöver du äta, och liksom det här individuella anpassade träningsschemat mer. Det var det ju inte riktigt på samma sätt förr. Jag var exempelvis den första tjejen som utövade styrketräning liksom riktigt ordentligt. Innan det så var det ju mycket mängdträning. Man skulle möta i bassäng och man skulle träna meter, och det behöver man absolut. Men kanske komplettera då med viss landträning som inte fanns så mycket förr. Utan det har kommit, då man gjorde lite sit-ups och armhävningar och så var det bra med det. Och nu pratar vi liksom 2080 början på 90-talet. Så det här är liksom ändå kommit mer och mer, det här med individuella delar. Och även med maten och vad man ska äta. Att du liksom är och lever som en idrottsinne eller man 24 timmar om dygnet nu, upplever jag.
Pengamässigt, kunde man tjäna pengar på simning när du var aktiv?
Nej, det var inte de här. Nu har det kommit mer och mer sista 5-10 åren pengar i materiellt på världskursen och sådär. Så det var ju mer från förbundshåll, och sen när man då lyckligtvis, som jag ändå kom upp på i världen rankningen då, att man kan hitta bra sponsorer och sådär som man kan tjäna pengar på. Så att det gick att göra lite pengar, absolut. Men inte så mycket om man ser simmässigt vad förbunden är som det är nu då.
Och på slutet 80 och början mitten på 90-talet när du var som bäst, hur mycket dopade simmare tror du att du simmade mot då?
Oj, tyvärr var det nog ganska många. Jag simmade, jag höll på mitt i den här kinesiska dopningsåren tyvärr då.
Ditt världsrekord på 100 meter togs väl över av en kinesiska?
Ja, tyvärr blev det så sen. Och det var ju även lite andra som jag simmade mot också. Det var ju fortfarande en del etiska gamla simmare som simmade på den tiden och ja, som så kan bli då Västtyskland eller Tyskland överhuvudtaget nu då. Det är klart att det är ingen man vill namnge för som man misstänker, men utöver de som har verkligen åkt haft. Men jag höll ju på mitt i den värsta cirkusen i början på 90-talet. Bland de som åkte dit 94-95 när de åkte på löpande band där. Fortsatt många av kineserna fanns upp.
Så förmodligen tävlat mot ganska många som inte bara har käkat havregrynsgröt.
Ja, det kan man väl säga.
Hur mycket ser du på simning och hur mycket har du koll på simning i dagsläget?
Jag försöker se så mycket jag bara kan, både internationellt, kanske på plats varenda gång och även nationellt, det som visas och sänds från tvn tycker jag är bänkad då. Och sen så följer jag med ganska mycket i olika tidningar och reportage och sidor och länkar och sådär. Sen jobbar ju till VM nu då och till TV4-sättning och kommentera simningen nu då, som är i Kazan hennes. Så det blir ju... Ja, sen har vi kört världscupen i stort sett varenda år nu de sista 4 åren också. Så att det blir ju att man har hyfsat koll både internationellt och nationellt.
Sara Sjöström som ju har ett par medaljchanser i Kazan. Vem blir hennes största konkurrent på de olika distanserna?
Oj, ja, jag tror faktiskt att hon kommer att inte ha så många konkurrenter om man ska vara ärlig.
Du tror hon vinner allt hon simmar?
Nej, kanske inte allt hon simmar. Nej, men jag tror att framförallt 100 fjäril känns det som att det är det som hon är mest överlägsen på just för tillfället. Sen så tror jag att hon smyger lite. Hon har haft så himla bra förberedelse nu under hela året och simmat väldigt bra. Så att jag tror hon har mörkat lite formen och nu även under resten simmar så pass bra som hon har gjort. Och framförallt lagkapsgubbarna som hon presterade då. Jag tror att hon kommer att ta, om hon nu kommer att simma alla de distanserna, 5 medaljer, varav ett par guld i alla fall, det är helt övertygad. Sen har ju laget dessutom chans också på medalj.
Ja, är det någon annan simmare förutom Sara som kan överraska och komma hem med en medalj?
Jenny Johansson har ju simmat bra också under det här året och har haft bra form tycker jag. Så att där skulle hon ju kunna få 50-100 då. Kunna kanske knipa med den. Men det är ju väldigt tajt och de är ju jätteduktiga de andra som simmar emot. Men först ska hon ju komma till final. Där är ju allting möjligt. Men det finns en liten chans för Jenny att kunna knipa med den. Annars som sagt är det ju laget och Jenny som är, eftersom det är VM. Hade det varit i DM så kanske om Michelle hade kunnat, eller om hon har sina bästa dagar så är hon ju också duktig på frisim.
Och på här sidan, varför tror du att Sverige har så svårt att ta fram simmare på allra högsta nivå i dagsläget?
Tyvärr går ju det här lite, det är ungefär som tennisen, eller tennisen, att det går lite upp och ner. Och det är klart att vi behövs ju förebilder och Lars Sjölander har ju varit en stor förebild. Men det är ju den här bredden som man saknar som var på 80-90-talet. Och det ena gav sig med det andra, att har man ett gott gäng och man har ett starkt lagkapslag. Som vi hade då på 4x200 cykeln exempelvis under väldigt många år. Och man hade många där som tampades och även på läger och att man hade bra sparring och så vidare. Det betyder ju väldigt mycket att man får fram en bredd som sparrar varandra. Och det är väl lite det som saknas just nu på här sidan tyvärr. Vi har det på damsidan som börjar komma mer och mer i och med deras lag och så nu då. Tyvärr så är det inte riktigt lika mycket på här sidan. Jag tror att det kommer.
Ja. Har du något tips på vem som blir nästa manliga stjärna?
Inte måla ut något här, men jag hoppas verkligen att exempelvis Erik Persson får blomma ut ordentligt. Sen behöver vi som sagt ha några frisimmare där bak som vill kämpa sig framåt. Men som sagt, vi behöver få fram en ny 4x2 eller en ny 4x100 igen. Och det är klart det är upp till Ulrika och company att se till hur vi ska göra det.
Ja, men det känns som att det är viktigt att få in några som kanske inte platsar individuellt men ändå kan få vara med och känna på hetluften i lagkapslag.
Ja, precis.
Då bryter vi för ett 15 sekunders public service announcement. Vill ni ha cash till idrottslaget eller skolklassen? Då rekommenderar jag er att prata med lagkassen.se. De ser till att ni tjänar pengar utan att behöva sälja vissna tulpaner eller tveksam kvalitet på någon korv. Prata alltså med lagkassen.se så ser de till att få cash till din förening och ditt idrottslag. Lycka till! Nu fortsätter vi podcasten. Om man är 13-14-årig tjej eller kille i dagsläget, man tränar ett par gånger i veckan och känner att det här skulle jag kanske satsa ännu mer på. Vad har du för tips hur man ska gå tillväga då? Vad bör man tänka på?
Det är väldigt viktigt att man biter ihop i den åldern också, för att jag tycker att har man lite talang och man tycker det är roligt och så vidare, så träna mer. Och det som jag tycker är viktigt, som jag har kört väldigt noga och var duktig på då, det är just starter och vändningar. Och det börjar komma mer och mer, men att det betyder väldigt, väldigt mycket. Att är du duktig start och kan hantera vändningarna, det är svårt att träna sig till de tiondelarna som du kan med relativt enkla medel träna dig till vad det gäller start och vändningar. Så att jag skulle nog vilja säga att är man duktig på själva simningen och man kan den delen, att träna på start och vändning så att du verkligen, så att det sitter, och undervattensarbete, att man inte glömmer av det.
Ja, bra insikt. När får man se Louise Karlsson i en Masters-simtävling?
Ja, jag vet inte. Jag har varit på gång många år faktiskt. Vi skulle varit med här för några år sedan då, när VM gick i Göteborg. Hade vi anmält ett lag faktiskt. Det var en gamla simmare som skulle simma. Tyvärr så blev en av deltagarna sjuk, så att vi tyckte att det skulle vara lag. Men det har varit på gång lite sådär emellan. Och jag tränar i alla fall på sommarhalvåret 3-4 gånger i veckan simning. Så att det finns det lite grann. Men det är inte riktigt samma att jag är inom matersnivån. Jag är lite för kräsen, tror jag, fortfarande.
Okay.
Att ska jag gå in där så vill jag gå in all in.
Då ska du kunna simma fort.
Ja, precis.
Mm, exakt. Världsrekord igen på 100 medley i åldersklass istället.
Precis. Och gå in i rätt åldersklass då.
Det tackar vi Louise Karlsson.
Tack så jättemycket.
Ja, det där är jag nöjda med.
Ja.
Ni har väl inte glömt bort? Enklaste sättet att tjäna pengar till laget. Lagkassen.se. Prata med dem, dina vänner, så hjälper de dig. Hörs nästa vecka.